Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej och välkomna till Spökpodden, det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar. Nu blir det väldigt tyst där.
Det blir väldigt tyst där en stund. Det går ju att justera om man vill efterhand.
Nej, visste du inte det? Jag tror att vi var lite osäkra vad som skulle börja med dagens samtal.
Ja, vi var lite grann det. Nu har vi ju suttit här med och försökt och pillat grejat och mojat med den här roadcastern. Och jag hoppas att det ska bli lite bättre nu.
Nu är det så också att vi har ju valt att spela in några tidigare avsnitt. Har vi inte spelat heller på plats som vi hade önskat. Det har ju varit lite ljud och det har varit lite annat. Du har varit sjuk och jag har varit sjuk. Och...
ja, jag kommer inte ihåg när senast vi spelade in fysiskt tillsammans.
Nej, jag kan inte minnas att jag satt dig.
Vem är du egentligen?
Nu är det ju helt plötsligt ett nytt år. Det går ju väldigt fort, år efter år. Vi hade ju med Tanja i förra avsnittet som pratade lite grann om planetära händelser och lite vad man kanske kan förvänta sig 2022.
Ja, och de här
ritualerna.
Ritualerna och månpositioner. Och det var mycket tvåor, en massa datum också. Mm.
Allt det där finns ju att läsa på vår hemsida också, om man vill ju. Det ligger där under... om man kommer in på hemsidan så står det faktiskt klicka här så kan man läsa allting hon sa där om hur allting ligger till. Men det här jag skulle komma fram till var ju egentligen att det är helt nytt år och vi har ju sett till att ha en lokal nu framöver.
Ja, vi har fixat en lokal och det ska bli så himla roligt och vi får ju tillgång till den ganska så snart här och vi ska möblera och trycka upp green screen och fixa i ordning en studiohörna och verkligen försöka lyfta dels podden och sen allt runt omkring.
Ja.
Jobba mer med YouTube-kanalen, jobba lite mer med få igång så att med Patreon och våra paranormala äventyr. Och.
Vi ligger ju lite efter med allting. Det är ju egentligen mycket på grund av att vi har ju också ett privatliv. Och,
ja,
och
men det är det. Vi har inte haft någon lokal. Vi har ingen lokal.
Nej, jag vet.
Men nu har vi lokal.
Har vi det. Men det är ju det som är viktigt också. Att man vill man att Spökpodden ska fortsätta leverera och göra saker. Och göra kanske lite mer så här paranormala äventyr. Kanske åka på lite hemsökta platser och hemsökta slott. Och åka till lite mer mystiska platser. Så behöver man ju också se till att bidra. För vi vet ju till exempel, vi har ju knappt någon reklam på våran. Någonsin, förutom våra egna grejer som vi försöker få folk att göra. Och sen har vi ju Patreon och där finns det några få fina själar som bidrar med pengar och det är vi supertacksamma för.
Och vill man gå in på Patreon och stödja oss där så går man in på patreon.com och så söker man upp Spökpodden och så väljer man en av tre olika prenumerationsval. Förval. Eller så kan man välja ett helt eget belopp också så att man prenumererar och ger oss en liten morot för att kunna fortsätta.
Ja, och det är ganska viktigt att man egentligen väljer att tänka. Man kanske ska tänka typ så här, vad gör jag varje torsdag egentligen? Lyssnar jag på Spökpodden? Ja. Är det kanske värt att lägga några kronor på att vi fortsätter göra det? För att jag tror också, om vi ska vara helt ärliga, så är det så att om man kollar på lite andra poddar och så vidare, de får ju enormt mycket stöd via Patreon och via stora reklamintäkter och så vidare. Vi får ju inte det. Så att egentligen allt vi gör egentligen, det är vi får ju betala egentligen. Vi ligger ute med mer pengar än vad vi får in varje månad.
Ja.
Med hemsidor och allt annat som vi gör liksom.
Ja, det är en ideell förening här.
Som går back, om man ska vara helt ärlig. Så det är väldigt viktigt att man väljer att stötta. Heter det stötta eller heter det stödja?
Ja, man kan stötta och stödja.
Ja,
man kan göra båda delarna.
Man kan göra båda delarna.
Ja,
vi gör det gärna via Patreon. Och ja, annars kommer det kan vara så att vi framöver väljer att lägga att våra avsnitt blir betalavsnitt till slut.
Så kan det bli.
Faktiskt.
Jajamensan.
Finns ju nu att man kan göra det på Spotify.
Mm.
Men vi vill ju inte gå och komma dit.
Nej, vi vill ju inte göra det. Vi vill ju att alla ska ha möjlighet att kunna lyssna på oss. Så att vi når ut så långt som möjligt.
Mm. Och gratis framförallt.
Ja, för vi har ju väldigt intressanta ämnen och gäster. Ja. Och vi har ju lite att säga.
Du är intressant.
Ja, absolut.
Men idag så ska vi egentligen prata om mystiska arkeologiska fynd ju.
Ja, det ska vi göra. Och det kan man ju, det är ju ett ämne som är sjukt stort. Och vad är ett arkeologiskt fynd då? Man kan ju bara börja där. Och som den hobbykille man är, så räcker du att gräva i marken. Och hittar du någonting i marken så har du gjort ett arkeologiskt fynd.
Om du hittar någonting som är äldre än något speciellt, eller bara att du hittar ett mynt från igår liksom. Är det ett arkeologiskt fynd?
Ja, jag vet inte. Jag har faktiskt inte googlat upp det. Om den riktiga definitionen på ett arkeologiskt fynd faktiskt. Men det är säkert så. Det är något, de måste ju säkert vara äldre än igår.
Ja. Det är ju superspännande. Det finns ju extremt mycket saker som vi inte vet om. Alltså kunskap handlar ju väldigt mycket om att man gör egen research oftast. Och det finns väldigt många människor som inte alltid gör research. Man följer oftast det vanliga, det man får upp på sina sociala medier, eller man får upp det på sina nyhetskanaler och de vanliga nyhetssidorna som finns. Men det finns så mycket mer information om man väljer att verkligen gräva djupare och sätta sig in i saker. Så att det finns väldigt mycket saker som man kan prata om just inom detta som folk inte har så koll på.
Ja, det finns mycket som helst. Och det är nu när man gjorde den här research och sökte på arkeologiska fynd plus mystik. Så det kom ju upp hur mycket som helst. Mm. Och det är ju allt ifrån ett mynt som du nämnde tidigare till pyramiderna, och det finns ju mycket som helst.
Men alltså,
världen är ju ganska gammal och ja, det har hänt mycket grejer som man inte kan förklara.
Ja, precis. Och det som är konstigt är ju i det stora hela egentligen att ofta de här arkeologiska fynden som är väldigt mystiska, det kan man hitta väldigt lite information om. Man ser ändå typ att det är riktiga artiklar som riktiga forskare och professorer och så vidare har liksom pratat om. Men sen tar det slut där. Det är nästan som att man inte gräver djupare i vissa saker. Och frågan är egentligen, varför gör vi inte det, tror jag? Eller vi är rädda att vi kommer liksom finna någonting som vi inte är beredda att förstå?
Ja, kanske är så. Eller så kanske folk inte är så intresserade av det egentligen. För det är också, det slog mig nu när du säger det också, att det finns hur många olika som helst. Men när man går in på dem så det finns inte jättemycket information om varje enskild grej egentligen.
Nej, det finns väldigt, väldigt lite.
Mm. Eller så kanske vi letar på fel ställen, jag vet inte. Men
ja. Det finns säkert mer kanske om man gräver ännu djupare i det. Men för att vi ska också kanske kunna ha det i ett poddavsnitt så kanske det krävs också att vi inte går in alldeles för djupt i det, för då blir det kanske ett helt avsnitt om just den då.
Ja, vi vill ju täcka av ett par, tre, fyra, fem grejer kanske istället för att djupdyka i en sak.
Mm. Men du har ju lite roliga grejer också. Jag har lite roliga grejer. Jag har nog lite annorlunda än vad du har, tror jag. Och jag tänker lite grann att det kanske du kan börja om du vill.
Ja, jag kan börja lite. Och då tänkte jag prata lite grann om Bagdad-batteriet. Det var så att 1938 gjorde den tyska arkeologen Wilhelm König en upptäckt som fortfarande förbryllar forskarna. Det var i Irak som König stötte på det föremål som kommit att kallas för Bagdad-batteriet. Exakt var det hittades är något omtvistat. Och enligt vissa källor hittade König det under en utgrävning i utkanten av Bagdad. Men enligt andra sprang han på föremålet i källaren till Historiska museet i Irak. Hur som helst var föremålet ett lerkärl som innehöll en kopparcylinder med en järnstång i mitten. Man såg också tecken på att krukan innehållit någon form av sur vätska som vinäger eller ättika, vilket skulle ha kunnat fungera som elektrolyt. Senare hittade König flera liknande föremål som påträffades vid tidigare utgrävningar och arkiverats på museet i Berlin. Men andra världskriget bröt ut och det var först efter krigsslutet som forskare och arkeologer återigen började visa intresse för det märkliga fyndet. Det har också varit omtvistat hur gammalt Bagdad-batteriet egentligen är. En del källor daterar det till 200 före Kristus, medan andra menar att det kommer från omkring 250 före Kristus till 225 efter Kristus. Så där är ju ett spann på över 400 år, men det är ju i fall runt noll då. Nutida försök har visat att batteriet kunde uppnå en spänning på 0,5 volt. Men det har också spekulerat sig att ännu högre volttal skulle kunna ha uppnåtts om flera batterier kopplats samman. Då kommer man aldrig hitta några vajrar som kan bevisa att det faktiskt var så. Men man förstod redan de gamla perserna principerna bakom elektriciteten, kan man ju fråga sig. Eller använde det sig av tekniken utan att förstå de underliggande principerna. Så har det varit i tidigare fall. Exempelvis så uppfanns ju krutet i Kina långt innan kunskapen om förbränningsprincipen fanns. Och det finns ännu en större fråga. Vad använder man batterierna till? En del forskare har spekulerat i om batterierna användes för elektrodposition av metaller. Som exempelvis elektroplettering, som innebär att man övertäcker ett metallföremål med ett tunt guldlager. Andra menar att batterierna kanske brukades för medicinskt syfte, bland annat eftersom bevarade skrifter vittnar om hur de gamla grekerna använde elektriska ålar för att lindra smärta. Ytterligare en teori är att batterierna förvarats i gnomliga statyer så att de som rörde vid statyerna fick en stöt, men ingen vet med säkerhet vad man använder de här batterierna till.
Nej, de är superspännande att titta på. De är ju lite grann, de ser ut som en stor kebabrulle liksom.
Ja, lite grann så. Det är ju, ja, den här lerkrukan och så spolen i och man tänker 200 år före Kristus, ja. Då kom man på elektriciteten, men man visste inte vad det var.
Nej, och när jag sa kebabrulle så menar jag inte det. Jag menar den kebaben som man lägger runt spettet när man håller på att skär ner den. Det är så den ser ut egentligen. Den är lite större upp till och så smalare ner lite ner till. Då.
Ja, jag menar så.
Jag vet inte heller, jag tycker det är superspännande med Bagdad-batteriet. Jag har ingen aning egentligen om det skulle kunna vara så att det har med elektricitet att göra eller inte.
Ja, men det har ju med elektricitet att göra. Men vad använder man den till då? Det är ju lite kul om man minerade statyer som man inte fick röra på så att folk fick en stöt när man tog på det. Ja. Men man förstod ju inte vad det var man hade gjort.
Men vilket år var detta som de hittades?
De hittades 1938.
Och daterade 2000 år tillbaka?
Ja, 200 före Kristus.
200 före Kristus.
Så det är ju över 2000 år sedan.
Men det är det spännande egentligen att om vi då skulle leka med tanken då med att det fanns elektricitet 200 år före Kristus.
Mm.
Då undrar man egentligen hur långt innan egentligen den elektriciteten också fanns. Tanke på att
den har ju alltid funnits, det är bara man har inte kommit på hur man ska få fram den.
Självklart, men jag menar alltså, det är ju det som är så intressant här är ju att elektricitet kom ju inte förrän egentligen kom den slutet av 1800-talet. 1800-talet ungefär egentligen i våran värld.
Ja, det gjorde den kanske.
För glödlampan var ju inte så tidig. Vi hade ju levande ljus fortfarande på cowboytiden liksom.
Ja, på cowboytiden så hade vi levande ljus. Ja, men det hade vi absolut.
Så att det är det som är så spännande då att man har redan uppfunnit det 2000 år innan vi själva hade gjort det.
Ja, det är coolt eller?
Mm.
Riktigt coolt. Man hade ju kanske inte sån Nintendo och Game & Watch och sånt. För.
Nej, men det är ju superintressant för det finns ju även en hieroglyf inne i pyramiderna som ser ut som en jättestor glödlampa på väggen. Och den har ju som en, ser ut som en glödlampa egentligen om man tänker på den här en annan grej som är i mitten på glödlampan.
Ja. Glödtråden.
Glödtråden, ja.
Mm.
Den finns ju också i på bilden lite grann så ser ut som en jättestor glödlampa. Så frågan är om de kanske redan då hade el.
Ja, och sen vet man ju inte, en del säger ju att pyramiden, att vi fick hjälp av aliens eller utomjordingar och bygga det och kom de till oss så borde de ha haft någon form av strömkälla kanske något för att driva sina UFOs eller
raketer. De paddlar runt igenom himmelvalvet.
Paddlar?
Nej, men de körde med sån här, vad heter det, när man startar på ett ställe så dyker man upp ett annat.
Teleportera sig med
teleportering, ja. Det kanske var, men det behövs ju energi för att fixa en teleportering också i och för sig.
Mm. Det finns mycket grejer, men du har ju också lite grann om pyramider också, va?
Mm.
Men det som jag tänkte, vi kan ju ta lite var då. Mm. Alltså det finns ju någonting jag tycker är superintressant med Atacama, fossilen eller skelettet som hittades i Chile 2003 då, på en så här öde plats i Chile då. Jag vet inte om du har sett det någon gång, om du har hört talas om den här fossilen. Mm. Det är typ en mänsklig fossil, den är väldigt, väldigt liten. Den ser ut så här nämligen, jag ska visa bild på den. Den kan ni se på vår Instagram också.
Ja, men det ser ut som en liten alien. Ja,
ja, den ser ut som en alien. Den är bara 15 cm lång.
Och söt.
Man har forskat ganska mycket om den här. För att den har ju liksom en humanoid utseende. Den har ju lite avlångt huvud som en alien. Den är 15 cm lång. Den har reben, den har fötter, den har händer och allting. Och man tycker ju typ att den ser verkligen ut som att den kommer direkt ifrån... Ja, en helt annan planet.
Mm. Men 15 centimeter, det är jättelitet.
Ja, det är jättelitet.
Alltså en bebis är ju typ 50, mellan 50 och 55 centimeter när de kommer ut ur mammas mage här. Mm. Och så i alla fall. 15 centimeter, det är som en hand.
Men det konstiga är ju inte bara det. Den är 15 centimeter, men om man kollar på skelettet, alltså hur gammalt det här skelettet är, så kan man se att det egentligen är ungefär cirka 6-7 år gammalt. Så det innebär att den har levt tills den var 6-7 år gammalt. Och vem gör det när man är 15 cm lång? Liksom?
Ja, du snackar om mini.
Så att då har man gjort analys om det här och man tror att det finns en ovanlig mutation. Och man associerar detta med dvärgväxt och skolios då. Men det finns ju också mycket snack om att hur har de verkligen... gjort den här forskningen på att komma, alltså att fastställa att det verkligen är rätt. Och man har oftast trott då att den har liksom en UFO, att den har liksom någonting utomjordiskt, men det visar sig ändå när man har gjort analyser att det är verkligen att det inte är en utomjordisk ursprung då, det är verkligen från våran tid och våran värld då. Om man räknar...
Men har man hittat är det mänskligt DNA?
De tror att det är mänskligt DNA och man kan datera att det här hände ungefär 1970, att den här föddes 1970, den här fostret eller vad man ska kalla
det. Det är ju nyss. Ja.
Det är ganska nyss, ja. Mm. Men det som också är intressant är ju också att man, den har ju då en anatomi som ser ut som våran på de flesta delarna. Men sen är det så att de kommer fram till att det här fostret var mänskligt, om man säger så. Man vet inte om det kanske hade liksom föråldrats i magen på kvinnan eller innan den föddes, så att den hade haft den här sjukdomen som kanske åldras äldre snabbare än vad många andra gör. Har du sett de där barnen?
Mm. Ja, i massa.
Det kan ju vara något sånt. Men det som är väldigt konstigt är också att den hittas liksom bara mystiskt på en öde plats i Chile. Jag menar, åker och föder den ute i ödemarken, känns ju också väldigt skumt. Och sen då har man då tagit reda på typ så här att det här, hur har ni forskat att det verkligen är mänskligt? Och då var det så att en efterföljande internationellt forskarlag då, ledd av bioarkeologen i universitet i Otago, docent, inte riktigt exakt för att ligga. De frågasatte den här studien och då visade det sig faktiskt att de som hade gjort studien kom ut och sa att och gav ett svar då och erkände då de etiska farhågorna och uppmanade till repetering av kvarlevorna. Och repatriering är ju om man fraktar oftast lik eller inte mellan olika forskare då. Men de hade bara fått egentligen, de som hade typ konstaterat att man hade konstaterat att det var mänskligt, hade bara fått, alltså, nu ska jag säga till dig, det är sjukt alltså. De hade fått alltså en kubikmillimeter ben att analysera bara. Så de fick ju inte hela de här 15 centimeterna av den här humanoiden, eller vad man ska kalla den.
En kubikmillimeter, det är ingenting.
Ja, det är ingenting. Nej. Så att då gick de ut och erkände typ så här att vi kan egentligen inte konstatera till 100% att vi har gjort rätt, för att vi har ju inte fått hela den här...
Nej, bara en kubikmillimeter, det är ju ingenting. Alltså det, ser man det med blotta ögat?
Ja, det är frågan alltså. Men den är superspännande. Du såg ju bild på den. Kom in på vår Instagram, ni kommer ju se det på vår cover där. Den kommer vara bland annat i någon av de bilderna. Och den här då, för min, i mina ögon känns den typ extremt weird.
Ja. Jag tyckte den var ju lite söt.
Ja, den är jättesöt. Tänk att ha en sån. Det är som att ha lite så här.
Alla skulle ha en mini. En mini-människa på 15 centimeter. Men det är ju, ja det är ju det. Alltså, för det är inte så att för den har levt i 6-7 år.
Det var,
för
den kan ju, visar det i alla fall.
För den kan ju inte, och i och med att den har vuxit, för den kan ju inte ha legat i någons mage i 6-7 år.
Nej, nej.
Kan det ha varit så?
Nej, så har det inte varit. De vet bara typ att den, alltså om man utgår från liksom hur kroppen bildas, liksom hur kroppsorgan eller de här grejerna, så ser de att det de har hittat i alla fall har levt tills den var 6-7 år gammal.
Ja, det är riktigt spännande.
Ja, så läs gärna mer själva om det, för att det är superintressant om man är intresserad av att hitta mystiska arkeologiska fynd. Alltså.
Ja, skitcoolt är det ju, verkligen. Ja, men känner du reklamen med
humanoiden? Det finns ju mycket att prata om egentligen, men man vill ju ändå underlätta för lyssnarna, för att det är väldigt mycket forskarsnack och det kan inte ens jag.
Nej.
DNA vet jag, men sen finns ju massa typ så här DNA-snack liksom med hög kvalitet DNA och bla 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 och det så här.
Ja.
Vi håller det till vanlig
nivå. Ja, till Svensson-nivå så att vi vet vad vi pratar om.
Precis, så ingen skäller ut oss.
Eller hur?
Som till exempel att vi inte hade koll på, vet du, han
Tarik,
ja. Det var, ja. Fick vi en liten slag på näsan att vi sa att han var konditor, men
han var krögare
och,
ja,
och kock.
Krögare och kock,
och vi hade dåliga kunskaper. Men vi tackar för den med.
Ja, precis.
Allt feedback är bra.
Ja, det var ju ett jättefint omdöme vi fick där som alltid kommer ligga kvar.
Ja.
Fantastiskt. Ja. Och, men det är klart, alltså man får ju tycka olika.
Ja, vi har ju, saken är också att veta är typ att när vi har våra vanliga avsnitt till exempel, Fredrik, där vi pratar om allt möjligt, så dyker upp ett ämne som vi kanske inte ens vet, så här, vi har stor koll på, men vi pratar om det.
Ja.
Det innebär ju inte att vi har kunskap, så vi säger ju också tydligt i avsnittet att vi vet inte riktigt vad han gör. Jag tror att han är typ bagare. Jag menar, vi säger ju inte att vi vet att han är bagare, så vi tror att han är bagare.
Ja.
Så att jag vet inte riktigt varför vi fick så.
Men han håller på med mat i alla fall. Ja. Och han har gjort massa efterrätter. Det såg jag nu på, vad heter det programmet? På slottet heter det, va?
Ja, se. Han bakar.
Ja, där bakar han efterrätter.
Ja, fantastiskt.
Eller man kanske inte bakar efter att man lagar efterrätt.
Ja, snart får vi dålig recension igen.
Ursäkta.
Ja, nej, men självklart, man ska ju ge recensioner efter det. Men man behöver inte ge recensioner för att vi inte vet vem Tarik extra är.
Vad han extra knäcker som.
Ja, nej, precis.
Ja.
Tack.
Ja, tack för det. Men då tänker jag att jag ska gå vidare med något som kallas för döda havsrullarna.
Lät det som sushi eller?
Sushi, ja. Ja, nej. Eller kanske. Vi får se. Det är ju så att forskare från Uppsala universitet har tillsammans med kollegor i Israel lyckats utvinna DNA ur de över 2000 år gamla döda havsrullarna. Information om djuren vars skinn används till pergament gör det möjligt för historiker att dra slutsatser om vilka textfragment som är ihop och hur representativa texterna verkligen är för judendomen vid den tiden. Och döda havsrullarna består ju av 25 000 fragment av pergament och papyrus som hittades 1947 i Qumran på Västbanken. Det gömdes undan där år 70 efter Kristus och är ungefär 2000 år gamla. Det är judiskt religiösa texter och omfattar bland annat de allra tidigaste bevarade bibliska texterna. Ja, som sagt då. Och det är ju fantastiskt att vi har kunnat utvinna DNA ur det här materialet. Det är djurhudarna har bearbetats till pergament, förvarats i ett torrt och varmt klimat i flera tusen år och sedan hanterats av människor igen när de återfunnits. Normalt hade man inte förväntat sig att det ska finnas DNA kvar på de här fragmenten, säger Mattias Jakobsson. Han är professor i genetik vid Uppsala universitet. Den där havsrullarna hittas ju, som jag sa, 1947 på Västbanken där de gömdes bort. Och om vi går lite längre fram här då, så grejen med de här döda havsrullarna är ju att det är Bibeln och mycket av judendomen som ligger i den historien.
Vad jag vet om döds, vet de,
döda havsrullarna,
det är egentligen att de har hittats egentligen i en lerkruka i ett i vet det Quantum eller Quantum eller vad heter i Israel
Qumran, ja, och Västbanken.
Ja, precis. Och det jag vet så mycket om är ju att det här är liksom skrivet delar från testamentet. Och man vet inte riktigt varför de ligger där, tanke på att det var egentligen ingen riktig kristendom på den tiden i det området. Det man vet är ju oftast att att i, vad heter det, Quantum, så det så.
Mm.
Att det har funnits egentligen en judisk
Qumran,
ja. Och där finns det egentligen funnits en judisk sekt ju.
Mm.
Och i den judiska sekten så var de ganska strikta, och förr i tiden trodde man ju då att kristendomen tillhörde tillhörde liksom en sekt, och då trodde man ju på något sätt att den här bibeltexten på något sätt skulle liksom användas i den här sekten. Men man vet inte så mycket mer om dem, vad jag vet.
Nej. Det vet man inte. Men det som man hittar här nu, det är ju det att man har kunnat DNA-bestämma pergamenterna och att de faktiskt kommer från olika djur, och att man också sett att djuren, släktskapet mellan skinnen som det är skrivet på, att det är familjer utav djur.
Aha, som, det, för jag vet ju,
och det betyder ju det att texterna kommer ju från samma plats.
Ja, precis. Men det, jag vet ju också att det finns ju olika sidor av de här dödshavsrullarna. Vet du,
mm.
Ja. Det kommer ju från olika jordar. Ju. Det är typ så här flockdjur. Ju. Mm. Så vissa är ju liksom kor och vissa är får och lite annat sånt där. Men jag vet ju också att det finns faktiskt några från dem som inte ligger i närheten ifrån där de hittades. Alldeles. Så de har ju säkert färdats ganska långt, de här rullarna också.
Ja, det har de säkert gjort. Jag är ingen expert på döda havsrullarna.
Nej, det är inte jag heller.
Det som jag tycker är lite intressant är just det här med att dels så, som du sa, att man hittar dem i lerkrukor och att man har kommit fram till att det är en sekt,
ja,
som låg bakom, en ganska liten sekt. Och sen att, ja, jag ska inte säga att hela judendomen bygger på döda havsrullarna, för det gör den ju inte. Men att det finns bibliska utskrift i de här rullarna, och sen att man nu då har kunnat bestämma att med hjälp av DNA-teknik och sånt att grejerna hör ihop.
Ja, för grejen är typ att de har hittat i någon, jag tror det var någon pojke som hade väl råkat tappa någon kruka in i någon grotta. Jag tror att de har hittat, alltså jag minns inte riktigt, men jag tror att de har väl hittat i en massa olika grottor i närheten någonstans, så det är inte bara liksom en grotta, det finns. Det har varit lite olika råttor, tror jag. Mm. I närheten av varandra när de har hittats. Så det, menar, det är mycket sånt som vi förmodligen ligger fortfarande där ute än idag som inte vi vet om.
Ja, ja, det finns ju hur mycket som helst, tror jag. Alltså det är bara att hämta spade och yxa och vad heter sån här som man hackar med? Hacka?
En hacka.
Och så ut och leta. Men det är ju lite intressant. Om man ska vara arkeolog, var ska man vara någonstans då egentligen? För det känns ju lite som att här i Norden då, Sverige, Norge, Danmark och ja, det är ju Finland också för den delen. Men vad har vi här som kan vara intressant? Det är väl kanske vikingatiden och sånt då. Mm. Men annars så vill man ju ner till typ Västbanken eller runt ekvatorn och allt sånt. Det är där det känns som att allt har hänt.
Ja, för men sen finns, tror jag faktiskt att jag tror egentligen så tror jag att det finns, det är det jag kommer komma fram till sen i avrundan med lite text där. Jag tror faktiskt att det är lite så att det finns betydligt mycket mer än vad vi vet om egentligen. Och jag menar, bara för vi har haft vikingar som vi vet om, så vet vi inte vad som hände för 2 miljoner år sedan liksom. Eller 3 miljoner år sedan eller 5 miljoner år sedan.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu växer Bilia Xpeng med en ny anläggning i Borlänge. Lär känna våra 100% eldrivna bilmodeller Xpeng G9 och P7. Ta del av fina öppningserbjudanden som kampanjränta på låga 1,95%. Läs mer på bilia.se/xpeng. Välkommen den 27-28 april till Bilia Xpeng i Borlänge.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
100 miljoner år sedan, 1000 miljoner år sedan. Jag menar, vi har ju funnits i flera miljarder år här egentligen när det gäller liksom själva planeten.
Mm.
Så jag menar, dinosaurierna fanns ju 250 miljoner år sedan. De dog ut bara för 65 miljoner år sedan. Så jag menar, vad hände innan egentligen? Vad vi inte vet om liksom.
Vi vet ju ingenting.
Nej, vi vet ju egentligen ingenting.
Det vet vi.
Att vi inte vet ingenting. Liksom. Ja. Så jag ska samla ihop lite grejer sen så du kommer bli så här, aha, shit, hur går det här ihop liksom? Så att jag tror att du har lite om pyramiderna också, eller?
Ja, jag har lite sån här... Det finns ju hur mycket som helst om pyramiderna. Och jag ska inte grotta ner med det, utan jag ska bara ta lite sån här grejer som man kanske inte visste.
Mm.
Mm. Så vi kör lite då. Det vi kan säga är ju att pyramiderna i Giza i Egypten omfattar totalt 9 pyramider. Som alla är belägna på Giza-platån i guvernementet Giza i den norra delen av landet. 14 kilometer sydväst om huvudstaden i Kairo. De 3 största och bäst bevarade pyramiderna är uppkallade efter faraona Keops, Chefren och Menkaura. Men de 6 andra pyramiderna har också förblivit namnlösa. Tillsammans med Sfinxen som även ligger i området är pyramiden några av världens mest berömda byggnadsverk. Och en grej, sak nummer 1. Antagligen så var det regnskog där innan man byggde pyramiderna. Mm. Så att man tror att man har skövlat allting för att få plats till att bygga pyramiderna. Och det känns ju lite som att, för de ligger ju mitt ute i öknen verkligen.
Ja, jag vet. Jag kollade på en dokumentär om just det. Och om man kollar egentligen hur det såg ut på den tiden, så kan det varit så att pyramiden egentligen var närmare en flod som ska kunna passera där.
Mm.
Så man tror egentligen att det kanske inte såg ut likadant ut som det gör idag.
Nej, det gör det inte.
Så att det kan ju lika gärna varit så att den var betydligt mycket närmare vatten än vad vi ser idag.
Absolut. Sen så är det så att världens högsta byggnad är nästan 4000 år. Den största utav pyramiderna i Giza var under hela 3800 år världens högsta byggnad, skapad av människor. Pyramiden sträcker sig hela 99 meter över havet, vilket på den tiden var en enorm komplicerad bedrift att konstruera. Pyramidens ursprungliga höjd var 146,5 meter, men på grund av 3800 års erosion som orsakas av naturliga element som regn och vind har pyramiden förlorat en del av sin höjd från toppen och idag är den bara 138,8 meter hög.
Shit.
Det är inte dåligt att det har varit världens högsta byggnadsverk i 4000 år.
Ja, helt jävla.
Coolt.
Ja.
Mm. Sen så från botten till toppen så krävs det att man tar 203 steg. Om du idag skulle få för dig att vandra upp till toppen av pyramiden Keops så skulle du behöva ta hela 203 steg. Eller ja, ganska rejäla steg i och för sig. För de är ju höga. Varje
alltså det är parkour.
Ja, eller hur? Det kunde man träna där. Fast det är bättre att hoppa och gå uppifrån och ner. Det var mycket enklare.
Ja, men du måste ju ändå upp om vi inte tar helikopter upp.
Ja, vi kör helikopter. Och bara på pyramiden Keops så användes cirka 144 000 stenblock. I princip samtliga stenar hade en tjocklek på hela 2,5 meter. Då kanske du förstår vad vi menar med rejäla steg för att ta sig upp till toppen. Så det är alltså 203 2,5 meters steg.
Shit alltså.
Ja.
Men det är pyramider, jag har alltid varit. Jag tror jag pratat om det flera gånger. Jag tycker det är superintressant. tycker som är intressant att vi fortfarande än idag inte riktigt kan. Vi kan bara först snacka om slavar, sen snacka om att det inte är slavar och sen kommer man på ett sätt hur man kunde ha gjort det, för att det är egentligen det mest logiska, men det finns inga bevis på att det var så. Jag tycker det är så jävla konstigt, ja, att det inte finns några bevis alls. Man bygger dessa fantastiska pyramider. Man har, alltså om man ska vara helt ärlig, så är det så att egyptier har ju varit bland de bästa på att berätta sin historia på alla sätt ju.
Mm.
De har, det finns nästan mest information om alla civilisationer, så är det egentligen i Egypten.
Mm.
Och det är så jävla konstigt att just det här stora mästerverken inte finns en information om överhuvudtaget.
Nej, det finns ju ingenting.
Det är så konstigt.
Man vet ju inte hur det är byggt. Och det är det som är så himla coolt. Sen så när pyramiderna var färdigställda så var stenblocken så släta och fina att de i princip lika väl hade kunnat vara slipade maskinellt. Idag finns bara ett fåtal slätarbetade stenar kvar på botten av pyramiderna. Detta på grund av en massiv jordbävning som ägde rum runt 1300-talet i Giza. Vilket fick de bearbetade stenblocken att trilla ner och förstöras. De stenblock som inte förstördes tog araberna till att bygga moskéer med. Men det är också helt sjukt att det har varit helt polerat.
Ja, jag vet. Glans.
Helt glansigt. Ja, glansigt, ja. Typ som en marmorbänk som man tänker.
Men om man, då måste man ju gjort det i efterhand då. För jag menar, man kan ju inte, om man kumoret och typ så här, hålla på och vända på de här jävla stenarna utan att det går sönder eller förstörs. Eller,
ja, de, och så är de är 2,5 meter i varje sida på de här fyrkantsblocken.
Och så väger de också, väger de typ 3-4 ton styck eller? Gör de sådär?
Ja, det är det nog. Jag vet inte hur mycket de väger, men de väger ju mycket. Jag menar, tänk ett stenblock på 2,5 gånger 2,5 gånger 2,5.
Ja, det är ingenting som man gör ensam i alla fall. Flytta upp dem flera meter upp i alla fall.
Nej, det är inget man gör ensam. Nej, men det är ju, du vet, det. Man har ju inte ens 2,5 meter mellan armarna. Vad har du? 2 meter ungefär.
Ja.
Är det inte så att när du sträcker ut armarna rakt ut från sidorna så är det väldigt, väldigt nära din egen längd?
Jag vet faktiskt inte.
Jag tror det. Jag är ju 1,82, 1,83. Då det betyder att jag har ett spann på, ja, säg då 1,80 mellan fingertopparna.
Vi kan mäta sånt.
Ja, det kan vi göra. Och så är de här stenarna på 2,5 meter.
Mm. Ja, jag vet inte, det finns ju mycket intressanta teorier om det. Vad tror du då? Liksom? Vad är din teori om att de hade flyttat? Vi hoppar över den här teorin om utomjordingar då idag. Vi leker med tanken att det var verkligen mänskliga människor som... Eller mänskliga människor.
Det var mänskliga människor.
Vi är vanliga människor som har byggt den här.
Du har ju varit med och byggt den, det har vi konstaterat.
Ja, det har vi gjort. Ja. Men jag tror inte den stämmer igen, för det visar sig att det var inte slavar som byggdes. Så jag vet inte, jag var nog ingen slav. Det visar sig att det egentligen varit en... Att det var helt vanliga, ganska... Alltså, människor med ganska bra, liksom... De i hierarkin liksom, ja, i Egypten som har byggt. Man såg detta som att det var faktiskt en ära att få bygga de här till de här gudarna.
Mm.
Så att, vad tror du?
Om hur man har byggt, menar du?
Ja, vad tror du? Din teori? Har du hört någon teori liksom, som du tycker verkar vettig?
Nej, jag har faktiskt inte hört någon teori som verkar vettig.
Men hur tror du de har dragit upp de här stenarna?
Jag har ingen aning.
Du har aldrig tänkt tanken?
Liksom? Nej, jag faktiskt inte. Så jag har inte... Det är klart att man har tänkt att fan, undrar de har byggt det där. Men sen har jag stannat där. För det har funnits himla mycket annat som har varit intressant med pyramiderna. Som de här förbannelsen och han som öppnade Tutankhamons grav där. Han dog ju efter typ en vecka efter han har öppnat. Så det finns ju massa sådana...
Men samtidigt så är det typ så här, jag tänker också på den här förbannelsen. Jag har hört lite grann. Men jag tänker också typ så här, det kan lika vara så jävla enkelt. Du vet att det är... Man får inte glömma, liksom, en grav som har stängt finns nog extremt mycket bakterier, så när du andas in de här bakterierna som första person, så menar, det kan ju lika gärna varit att du fick en bakterie som du inte, kroppen inte hanterar. Vi klarar ju knappt hantera enligt många den här vanliga influensan. Liksom. Så jag menar, det är inte då någonting som har legat nedgrävt död i 2000 år. Eller 4000 år, tror jag.
Ja, det kan ju vara vad som helst.
Ja.
Och det är ju, en del säger att förbannelserna är väldigt riktigt att han finns, och andra, precis som du säger, okej, men det har varit ett slutet rum i flera tusen år. Det tror skjutsingen att han har fått i sina bakterier eller något,
ja, det kan ju vara så,
något skräp.
Ja,
men det låter ju mer spännande om det är en förbannelse, tycker jag.
Ja, och sen är det så att om man kollar, jag tycker det är så himla spännande med hieroglyfer och alla de här grejerna. Jag menar, man, vanligt så är det så att det är väldigt mycket bilder på personer som ser lite mystiska ut. Jag menar, det kan vara typ så här fågelliknande människor och det är hundliknande människor. Och jag menar, vad var det? Vad är det liksom?
Ja. Ja, eller hur? Vad var det? Och vad är det?
Ja.
Det finns så himla mycket mysterium och mysterier kring det. Så att, och det är som du säger att det är ju en välbevarad kultur där man faktiskt har dokumenterat så himla mycket. Och så finns det ingenting om tillvägagångssättet för hur man har byggt det.
Och inte ens verktyg egentligen. Det är det som är så konstigt. Jag menar, man tycker ju ändå att det borde finnas runt pyramiden nedgrävda, borde egentligen finnas kanske typ någonting som indikerar liksom att de här grejerna har använts för att lyfta upp de här stenarna.
Ja, men eller hur? Typ någon form av lyftanordningar eller... För, jag menar... Ja.
Eller var som helst, men inte var, alltså det kan vara bara några mil bort liksom. Alltså, jag menar, man har ju fraktat, man har ju inte har kvar det där, så man måste ju ändå ha tagit bort det någonstans.
Ja, men om det nu var då så att det var, som man tror, eventuellt regnskog runt omkring det. Så man kanske byggde byggnadsställningar utav regnskogen. Man använde det materialet när man skövlade skogen.
Och, men jag hörde faktiskt, angående det så är det ganska intressant att du tog upp det faktiskt. För att vanligtvis är det så att det som används oftast i tropiska miljöer så är det oftast palmer. För det är oftast det som är starkaste som finns. Och det hade funnits i så fall palmer. Och det finns palmer i närheten självklart. Men det är ganska långt bort. Och på den tiden så var palmhjärta väldigt värdefullt. För att det är egentligen det man åt.
Mm.
Och då förstörde man inte palmer för att det var föda. Så det blir så här. Varför skulle man förstöra sin föda för att bygga pyramiderna? Det finns inte heller någon logisk förklaring för att man skulle skövla palmer som en viktig del i historien för att äta. Man skulle inte skövla det för att kunna bygga pyramiderna, känns också så här jätteologiskt igen.
Ja, samtidigt så är det ju en hyllning till gudarna, pyramiderna, eller?
Mm, jo, det är klart det.
Och gudarna är större än vad palmhjärtat är för oss att äta kanske.
Ja, det är superintressant. Vi får ju nästan...
Men jag har en liten grej till bara. Visste du det att Cheops-pyramiden, att den inte har fyra sidor, utan den har faktiskt 8 sidor.
Jaha, är det en oktagon då? En oktagon?
Nej, det är det inte. Men, för man säger ju vanligtvis att pyramiderna, de har ju 4 sidor. Men det här stämmer inte riktigt vad det gäller Cheops, för den har 8 sidor. Det finns nämligen en fördjupning av, det är typ laserprecision som delar varje sida i 2 delar. Den perfekta delningen har förbryllat forskarna i alla tider. Och för att man som turist eller för vem som helst egentligen ska kunna se detta, så måste man flyga över pyramiden och ett speciellt ljus så ser man den här skiftningen då, att det är, varje sida är egentligen 2 sidor.
Ja, coolt.
Ja, men det är med kirurgisk precision som det går rätt igenom. Och man ser det bara ett visst ljus för att det är sån liten skillnad.
Ja, det är så jävla sjukt. Alltså det här med kirurgisk precision och så vidare. Det finns ju väldigt många platser i världen som har konstiga precisionsskurna stenar och så vidare. Som ingen vet om egentligen hur det är möjligt. Som inte ens vi klarar av knappt idag med vår teknik.
Ja.
Så jag menar att bara pyramiderna är verkligen så sjusymmetriska och de har hållit fortfarande idag i allt slags väder. Det är ju helt jävla galet.
Ja, och de är ju så enorma. Det hade ju varit en sak om det hade varit något byggnadsverk på, säg att det var 5 meter högt eller någonting. Då hade man kunnat få till precisionen. Men jag menar, vi kom ju fram till här att det var över 140 meter högt.
Det är helt sjukt.
Ja. Nej, det är...
Alltså det är verkligen det enda jag egentligen vill veta innan jag dör. Alltså. Det har verkligen alltid varit det.
Ja,
jag vill veta hur pyramiderna byggdes. Och jag vill ha att det ska vara konstaterat att det verkligen var så.
Hur och varför?
Ja. Och varför vet vi kanske?
Fast vet vi det egentligen?
Ja, alltså de byggdes ju förmodligen för en anledning.
Man tror ju att man vet.
Jo.
Man vet man det?
Nej, jag vet inte.
Byggde man det för han Tutankhamon?
Jag tror, alltså, om man kollar på typ, just att det är dokumenterat så pass väl, så ser man ju oftast att de har ju valt att bevara ganska anrika människor på fina sätt. Ju. Ja, man får ha med sig typ... De lägger ner en massa jävla guld och grejer i de här kistorna för man ska ta med sig det till dödets rike. Man ska åka över det här vattnet med den här mannen som man ska betala. Och
just det. Styx, eller heter den?
Ja, något sånt, ja just det, Styx, ja. Ja. Precis. Så jag vet inte, men det är intressant oavsett. Och jag menar, ni får gärna kommentera vad ni tror själv om pyramiderna och hur det byggdes. Det har varit jättekul och våra lyssnare fick faktiskt ta och dela med sig om deras teorier.
Ja, det kanske är någon som vet. Då kan ju de berätta för oss.
Ja, jättegärna. Faktiskt, det är super intressant ju. Men jag tänkte lite grann så här. Jag har ju lite så här, jag har ju en teori som är spännande. Som jag har lyft upp ibland. Det är nämligen så här att det är bra att veta. Att ungefär att om man tänker då att vad hände med jorden när jorden skapades egentligen? Och den har ju väl funnits i flera miljarder år. Och egentligen kan det ju varit så i min teori är att vi har varit här tidigare. Jag tror att vi egentligen inte är våra... Vi är inte först, vi har inte nått hit första gången. Så tänker jag.
Men har vi varit här... pratar vi Big Bang nu då eller?
Ja, vi har pratat typ från jorden skapades.
Mm.
Och att det som har hänt under den här tiden så sker... Alltså om man tänker typ på jordens skorpa.
Mm.
Vad händer egentligen bara på jordens skorpa på typ 200 miljoner år? Jag menar, om vi skulle dö ut idag, hur skulle vår jord skorpa se ut idag om 200 miljoner år? Det skulle inte ens betyda att vi vet vad som finns på jordens yta egentligen.
Nej, jorden kanske inte ens finns kvar.
Nej, men det är en teori. Till exempel, bara, nu ska jag förklara så man förstår. Om man tänker 50 000 år framåt i tiden just nu, så räknar man ungefär att Niagarafallen kommer inte existera. De kommer vara grustorra och det kommer vara mer eller mindre öken omkring där. Man räknar också typ att Saharaöknen i Afrika kommer också ändras och det kommer vara liksom mer tropiskt och det kommer finnas vatten. Och då snackar vi bara 50 000 år framåt.
Mm,
och man tänker då att vad som händer om 300 000 år skulle lika gärna vara så att man vet att det kan vara så att en trippelstjärnsystemet WR104 sägs att kunna bli en supernova, det menar att den exploderar. Deras gammastrålningar då, om de är pekade mot jorden så skulle det bli så här katastrofala efterföljningar. Innebär då att hela vårt ozonlager skulle förintas och alla levande varelser skulle verkligen sluta existera. Det innebär också att man tänker på att när man säger att dinosaurierna dog ut så tror man ju kanske att det var en meteorit eller det kunde varit mycket, det finns många olika teorier. En meteorit bara på 6-10 kilometer bred kan utrota hela vår mänsklighet och när den landar på världen. Och då blir det jätteenorma vågor, vulkanutbrott och allting kan ju verkligen komma och hända. Och när vattennivån ökar så försvinner ju allting som finns under. Innebär att våra skyskrapor och allting skulle egentligen mer eller mindre försvinna.
Det blir nytt Atlantis.
Ja, och man tänker då att vår högsta topp är fortfarande lägre än vårt djupaste vatten. Och att vi bara vet 5% om våra djupaste vatten. Eller 5% av havet allmänt. Så vet vi egentligen inte vad som finns där under. Jag menar, det finns ju civilisationer under vattenytan som vi vet om ju.
Mm.
Från våra tider. Men vad finns det mer under där? Och vad hände egentligen när våran liksom, värld har ju gått... Jag menar, vissa länder och vissa världsdelar har ju suttit ihop egentligen. Vad har hänt medan vi verkligen gick isär? Men vad finns det egentligen mer än vad vi vet? Och det som är intressant med detta är att jag tror det är ju på grund av att man har hittat arkeologiska fynd som är daterade väldigt undligt till vad vi vet idag, vad vi tror när mänskligheten började. Vet du ungefär när man räknar med typ att mänskligheten, evolutionen skapades för från apa till människa, vet du?
Nej.
Jag måste andas ibland. Man räknar med ungefär att man 6-7 miljoner år började evolutionen av mänskligheten. Och det som är väldigt intressant är ju att man har hittat till exempel upptäckten av en sten är sig inte ovanlig, men tre metallstiften som sticker ut det finns en sten med tre metallstift i som är gjord av tre olika metaller och den hittas av John Williams och det föremålet hittas i ett lantligt område och den har någon slags elektrisk ledare i den här då. Och artefakten då är känd som Petradox och kan vara så mycket som 100 000 år gammal. Och forskare försöker fortfarande fastställa hur föremålet gjordes för 100 000 år sedan. Nästa är att man har hittat metallfjädrar, öglor, spiraler och andra metallföremål hittas i ett lager av 100 000 år gammalt sediment. Föremål kunde vara mellan 20 000 till 100 000 år gamla. Men man började arbeta med metall först för 9 000 år sedan. Så det innebär liksom, hur har det här möjligt skapas? Det ser ut som vanliga sängfjädrar i metall. Så jag menar... om vi börjar med metall för 9000 år sedan, hur kommer det sig typ att vi kan hitta metall som är mellan 20 till 100 000 år? Det är det superintressant, som är också inte gjort som, det är inte vanligt liksom. Man har ju också hittat ett mänskligt handavtryck inuti en kalksten som uppskattas vara 110 miljoner år gammalt.
110 miljoner år.
Och då sa jag precis innan att mänsklighetens evolution började för cirka till, mellan 7 till 6 år, miljoner år sedan.
6-7 miljoner år, ja.
Hur kan man då hitta ett handavtryck som är över 110 miljoner år gammalt?
Ja, det går ju inte.
Det är ju väldigt underligt. Man har också i London upptäckt mellan antingen 1934 eller 1936, jag är lite osäker var eller när, och det var ett par som var ute på promenad. Under sin promenad har de märkt till en sten med en träbit som sticker ut från sin kärna. De tog hem stenen, slog upp den och hittade en primitiv hammare inuti den här stenen då. Ett team av arkeologer undersökte fyndet och fastställde att berget var över 400 miljoner år gammalt. Så då, hur har den här hammaren hamnat i en 400 miljoner år gammal kalksten?
Ja, det kan man fråga sig.
Sen har vi nästa, och då har man faktiskt hittat att eftersom människor absolut inte är metallarbetare för många år tillbaka, så är det så att man har hittat i metallrör som grävdes ut från en kalksten i Frankrike, som har hittat någonting som ser ut som en, svårt att förklara hur den ser ut, men den är ju en del som en metallkub inuti en kolblock, och man kan kolla bilder på den faktiskt, och den ser verkligen handmade, den är verkligen speciell alltså. Och den är daterad till 65 miljoner år sedan. Så då frågan är, hur har man hittat en metallkub som ser ut som en halvväggformad metallrör ur en kalksten som är 65 miljoner år gammal?
Ja, om vi inte har funnits tidigare så är det omöjligt. Eller så har man räknat fel på allting.
Ja, men grejen är typ så här, och det
man har räknat fel helt enkelt.
Jag tror inte vi har räknat fel. Ja, min teori är att alltså, det var ju ganska typ så jag pratade med Petra idag lite grann om det. Hon sa till exempel att tänk då om ozonlagret, säg nu den här supernovan hade krossat vår ozonlager, och det tar flera tusen år egentligen att återskapa det vi har idag, bara för att vi skulle andas. Tänk om alla våra närliggande planeter egentligen är egentligen i samma fas som vi var då. Tänk om de är bara utdöda för en viss period, och som tusen år så är det egentligen så att de får tillbaka det som vi skulle fått om vi hade förstört vår planet via en supernova.
Det är en ganska häftig tanke faktiskt, att planeterna runt omkring har varit som jorden är idag. Förr, ja.
Ja.
Och så har det hänt någonting som har förstört vad heter det? Atmosfär och allt sånt, ja.
Precis. Exakt.
Ja.
Så egentligen kanske de har varit bebodda liksom.
Ja, men det kanske är ett kretslopp.
Ja, man vet ju inte.
Ja, hoppa från planet till planet.
Ja, alltså man räknar med om man tänker typ så här, om man gör en riktig mindfuck egentligen, så tänker man typ så här, hur hade världen sett ut om en miljon år om vi inte hade förstört den själva? Tänk dig då en miljon framåt, då räknar man ju att vi har egentligen utvunnit solenergi direkt, istället från solen så utvinner vi den själv. All energi egentligen hade vi kunnat utvinna från oss själva, och vi hade kunnat skapa skepp som vi hade kunnat åka ganska fort mellan olika planeter och så vidare. Man kanske hade lämnat planeten inte bara för att man hade valt att, för att den inte duger, men bara för att man har valt att flytta.
Mm.
Så att jag menar, det finns extremt mycket information egentligen om att veta vad som har hänt med jorden om en miljon år. Och jag menar, jag tänkte egentligen vad galet det är om man tänker bara en miljon framåt. Och tänk då att vi har funnits i flera miljarder år på den här planeten. Alltså inte vi, men att planeten har funnits i flera miljarder år.
Ja, det är sjukt. Du pratar mindfuck. Ja. Man blir ju knäpp när man tänker på
man
det.
Man blir fucked up alltså.
Ja, för det är ju precis som du säger här, att man hittar saker som är flera hundra miljoner år gamla. Och vi då har funnits i 5-6 miljoner år, ja, säger man.
Ja.
Som vi ser ut idag då, typ ish.
Ja, men tänk dig då, det är så bara, om man tänker på typ att människor har funnits i 5-6 miljoner år.
Mm.
Men man hittar liksom metall som ser ut som att det är handmade av människan.
Ja, handavtryck.
Och 65 miljoner tillbaka, som är 65 miljoner år gammalt.
Mm.
Så blir det så här, nej, det verkar inte stämma ihop med vad vi har fått lära oss. Liksom.
Nej.
Men varför är det så, tror du, att vi inte, att de här nyheterna egentligen på något sätt oftast inte kommer upp på samma sätt. Alltså, ibland kan man dyka upp på Aftonbladet till exempel, typ så här, en ganska rolig grej som dyker upp ibland kan ju vara liksom ett fynd som har gjorts, du vet, så här, och
om man hittar något väldigt gammalt.
Ja, men samtidigt så är det typ så här, det känns inte som det, jag tycker inte journalistik är rolig längre. Alltså, jag tycker typ så här, de kopierar och klistrar in från andra nyheter. Jag vet inte, alltså, det känns inte som de gräver i något längre.
Nej.
Jag hade önskat att det var journalistik som Lois Lane i Clark Kent. Så här, är du med?
Hon gjorde ju verkligen jobbet.
Hon gjorde verkligen jobbet, ja. Det är så jävla tragiskt att det känns som att media inte är media längre.
Ja, nej, för allting ska vara så tillrättalagt på något vis. Mm. Och ja, jag vet inte hur man ska förklara det riktigt. Men, ja, jag
tror att man vet hur man ska förklara det, men man vill inte lyfta upp det riktigt kanske så. Man,
nej.
Det kan finnas, nej, precis. Mm, mm. Och det är det som är så mycket tråkigt, för att jag tror att det finns väldigt mycket information att hämta egentligen om det inte hade varit så att
ja,
det är mer styrt. Liksom.
Ja, för sen att människor inte är egentligen mer intresserade utav vart vi, det kanske är ointressant var vi kommer ifrån då, tycker folk det. Jag tycker ju sånt här är sjukt spännande och intressant och man vill bara veta mer.
Men kan det vara så att vi människor egentligen bara är så jävla upptagna i vårt liv just nu att vi skiter egentligen i allt annat? Vi vill bara liksom leva vårt och inte bry oss. Att det finns en liten skara som verkligen bryr sig om fortfarande, men det finns väldigt många, majoriteten bara är, de bara är liksom.
Ja, vi kanske man ska väl kanske inte gå ut och säga att alla bara är, men det finns ju ett ja, men faktiskt lite grann så om man ser på hur det ser ut, alltså det räcker ju bara att gå tillbaka till när vi var yngre. Jag tyckte det var helt annorlunda då. Men det är ju de här sociala medierna. Det är fördel och nackdel med det, men folk är mer i sig själva nu och i sina sociala medier. Alltså det handlar om att tillrättalägga bilden av en själv och hur man ser ut och hur man uppfattas.
Men jag tycker det är så, det är så här, vi bara leker med tanken med Greta Thunberg då. Många har ju mycket åsikter om Greta och åsikter det inte, jag menar, hon försöker ju ändå göra någonting för mänskligheten. Och saker lyfts upp och vad som kan hända med världen om vi inte börjar ändra på oss och så vidare. Och jag får nog bara säga typ så här, jag kan se bara på mina barn och så vidare. Den generationen börjar ju bli lite mer vettigare. Och vi är fortfarande som är äldre, vi försöker inte liksom, vi försöker inte ens ändra på oss.
Nej, det är ingen idé.
Nej, men det är så tragiskt. Nej, men, ja. Menar, hon pratar med politiker och de vad gör de oftast? De lyfter på axlarna och säger du så här, inte så mycket mer. Och så menar, sen händer ju saker som vi i Sverige, vi har väl avvecklat kärnkraft och så vidare. Men så blir de här problematiken då, som inte de har räknat med, att det blir jävligt dyrt med el plötsligt.
Helt plötsligt så blev det väldigt dyrt med el i år. Ja, verkligen.
Så att det finns ju för- och nackdelar med det med. Men, ja. men jag tror oftast att vi människor måste öppna upp ögonen själva egentligen.
Mm.
Och vi måste verkligen säga, jag tycker det är så tragiskt att varje dag när jag läser nyheterna så är det typ att någon som har blivit skjuten över säkert mycket kriminalitet och så vidare. Men jag menar, det känns ju inte som mänskligheten har liksom, människan är inte värd någonting längre.
Ja, på den biten så har vi inte utvecklats någonting.
Nej.
Överhuvudtaget.
Det är ju bara förvärrat.
Ja. Och jag vet det att man blir ju lite mer sån att, alltså, är det lönt att läsa nyheter längre och se på alla nyhetsprogram? Jag har dratt ner på det. För att det är så jäkla mycket elände bara. Kan man inte bara börja rapportera lite bra saker som händer, eller?
Jo, det har jag tänkt jättelänge på. Varför gör man inte det? Jag förstår ju det. Men samtidigt så är det så också. Men jag tycker också att man, jag tycker det är så tråkigt när man läser, när man lyfter upp, man går in på olika nyhetssajter och texten är mer eller mindre exakt samma.
Mm.
Och man blir så här, men hallå, vem har du kopierat av? Liksom? Jobbar ni i samma tidning allihopa? Eller vad är grejen? Liksom? Jag menar, det var ingen som vinklar någonting.
Nej, och vad är källan egentligen?
Ja, och vad är källan egentligen? Mm. Ja. Ja, men med det sagt så hoppas jag verkligen att vi på något sätt får folk att öppna upp sina egna ögon inom liksom arkeologiska fynd eller om framtida fynd eller vad det kan vara. Det har varit superspännande ju.
Eller hur? Verkligen. Och med det så tackar vi för oss.
Tack så mycket.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.